Han är inte död, han lever. Det är vår bekännelse, vänner. Det är det vi tror. Det är därför vi är här idag. Hörrni, det sägs att pungrottor är smarta djur. Visste ni det? Nej, någon skakar på huvudet. Inte jag heller. Men det sägs att det är så. Vi har inga pungrottor i Sverige. Men där de finns så ser man dem oftast överkörda på vägen. Och det finns någon historia om kycklingen som vågade gå över vägen. Och vet ni varför han gjorde det? Jo, för att visa för pungrottan att det var möjligt. Pungrottor är smarta djur, sägs det. Därför att när de kommer fram till en håla och så är de intresserade av att krypa ner där, så tittar de på spåren. Ser de då bara ett par spår så går de inte ner där. För då vet de att någonting finns nere i hålan och väntar på pungrottan. Men finns det två par spår, ett in och ett ut, så går pungrottan ner utan rädsla. Intressant, va? Håll kvar den tanken. För budskapet om påsken är precis det. Det finns ett spår in i graven och in i döden. Och det finns ett spår ut från graven, den tomma graven, ut till livet, till försoning och till räddning. Det är påskens budskap. Och nu vill jag att ni ska vara med och bekänna med mig. Jag kommer att säga: Jesus är uppstånden. Och ni svarar: ja, han är sannerligen uppstånden. Och så gör vi det tre gånger. Är ni med på det? Bra. Jesus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Jesus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Jesus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Amen. Vilken fantastisk proklamation. Tänk att få bekänna det idag. 2000 år efteråt, att vi tror att han faktiskt är uppstånden och lever. Därför vi har sett dopet här idag. Ett spår in och ett spår ut. Jag vill läsa en text mer från påskdagens budskap, såklart. Johannes 20. Men jag vill inte läsa själva gravtexten om när Maria kommer dit ut. Jag vill läsa en text som är lite senare, från Johannes 20, vers 19. Och har du din bibel, slår du upp det. Har du inte det, så lyssnar du. Så ska jag läsa den för er. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada, och när de såg Herren. Jesus sa till dem igen: frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Sen andades han på dem och sa: tag emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. En av de 12, Thomas, som kallas tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Det första jag vill säga till dig och till oss idag, det är att rädslans tid är över. Rädslans tid är över. Det finns ingenting som du och jag behöver frukta i det här livet. Det finns ingenting som du och jag behöver frukta. För vad är det som vi möter i den här texten? Jo, de första rapporterna har kommit in om att Jesus har uppstått. Maria var vid graven. Hon har kommit tillbaka till lärjungarna. Hon har berättat och de har sagt, kan inte vara så. Omöjligt. Du har blivit snurrig. Så kommer fler rapporter. Två killar har varit ute och gått på väg mot Emmaus. Kommer tillbaka till lärjungarna och berättar, kan inte vara så. Omöjligt. De tvivlar fortfarande. Tills de själva får möta den uppståndne. De tvivlar därför att de tycker att bevisen inte riktigt finns där. Och det är ju så att rädslan är förlamande, min vän. När du och jag går omkring och är rädda för saker och ting så krymper vår verklighet ordentligt. Så krymper din och min blick. Det är som att vi får någon form av skygglappar på oss och vi ser bara vissa saker. Vi ser inte allt det vi borde se. Och det var exakt det som hände med lärjungarna. Den här första uppståndelsens morgon. Någonstans kring år 33. De var så rädda så de satt och skakade över att ledarna skulle komma och ta dem också. Istället för att tro på budskapet om att han var uppstånden. Det finns en berättelse om en man som heter Janos Rus. Och den här Janos Rus, han var en ung skomakare. Och under kriget så var han så rädd för att bli tagen av pronazister. Så han gömde sig i sin systers hus 1945 i juni. Och han var gömd i 32 år. De kom på att han var gömd där. Därför att hans syster en dag var och köpte så mycket bröd i en grannby. Så de följde efter och fick se och hitta. Denne Janos som hade varit gömd hos sin syster i hennes hus i 32 år. Och han berättade att han var så rädd för dessa pronazister så han hade ibland hört människor som skrattade utanför och då grät han. Då grät han därför att han inte kunde känna någon glädje. Han var så rädd. Tills han blir befriad. Och han säger, annars hade jag suttit gömd fortfarande så jag är glad att de hittade mig, sa han till en reporter. Vad gör rädslan med dig och mig, min vän? Jo, den stänger in oss så totalt så att perspektivet krymper. Vi ser inte livet, vi ser inte glädjen, vi känner ingen glädje. Därför att vi har fullt upp med att skydda oss mot det som vi är rädda för, eller hur? Och rädslan är gastkramande. Förlamande. Den gör att vi inte ser det vi borde se. Men du och jag behöver inte gömma oss längre. Vi behöver inte det. För påskdagen har visat något annat. Jesus har uppstått, min vän. Och eftersom han har klivit ut ur graven, eftersom döden är besegrad, så finns det ingenting längre att vara rädd för. För det yttersta är ju döden. Att dö, att försvinna. Men inte ens det måste vi vara rädda för längre. Utan det finns ett liv som sträcker sig ända in i evigheten, min vän. Och du och jag kan sluta och gömma oss nu. Du behöver inte gömma dig. Du kanske inte förstår allt det här. Eller du kanske tycker att en del av det som vi i kyrkan predikar och säger ibland. Det är lite knepigt att fatta. Och de där prällarna och pastorerna, de snackar så mycket. Och det är svårt att förstå allt det de säger. Men om det är sant att Jesus har uppstått och lever. Om han har besegrat döden. Då kan han minsann dra dig fram också på det andra spåret ut ur graven. Till liv, till ljus, till frid, till glädje. Då är det möjligt. Och det var kyrkan har trott och fortfarande tror efter 2000 år. Vet du vad Johannes säger? Aposteln i sitt brev. Lyssna. Rädslan finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. När Jesus kommer med sin frid till lärjungarna. så visar han dem sina händer och sina fötter. Och så står det att de blir glada när de ser att det är Herren. Men Lukas, han tillfogar också, när de av idel glädje ännu inte kunde tro. Det är spännande. Tänk att man blir så glad liksom. Någon kommer hem till en och man blir jätteglad. Men är det sant? Är du verkligen här? Nej, men du är inte här. Det kan ju inte vara möjligt. Är du här? Nej, du är inte här. Det går inte. Det var ungefär så. De var så glada och så upprymda. De kunde inte fatta hur det är möjligt att någon kan komma tillbaka från döden. Fast Jesus hade sagt det flera gånger. Att han skulle komma tillbaka. Från döden. Så kunde de knappt tro det. Av idel glädje kunde de än inte tro. Men så kommer han. Och så bryts liksom den här rädslan. Förlamningen. Det är det som gör att man inte ser de där skygglapparna. Tas bort. Och så ser de plötsligt mycket mer än vad de tidigare har sett. Det står i Bibeln om att den här världens Gud har förblindat ögonen på dem som inte tror, så att de inte ser härligheten ifrån Gud i Jesus Kristus. Alltså det finns saker i den här världen, min vän, som gör att du och jag ser sämre. Och jag talar inte om gråstar och andra saker. Eller åldersrelaterat dålig syn. Utan jag talar om att det finns saker i den här världen som begränsar vårt synfält. Som gör att vi inte ser att det finns två spår utifrån graven. Och inte ett. Och det är budskapet här idag. Att vi ska våga tro att rädslan kan brytas. Och det måste komma till oss utifrån när vi är så där gastkramade, eller hur? Det vet du. När du är riktigt gastkramad av mörkret och så rädd som bara du kan vara när du sitter där ensam i mörkret. Då måste det komma någonting utifrån för att bryta den rädslan. Och vad är det? Jo, det är ljuset. När någon tänder ljuset och du plötsligt ser det du inte såg tidigare. Då bryts rädslan. Då försvinner den och du behöver inte längre sitta där i din ensamhet rädd. Och så var det för lärjungarna. Jesus kom. Jesus bryter rädslan. Han står där mitt framför dem och han ger dem sin frid. Men det slutar inte där. Det vore fantastiskt bara det. Jesus säger frid åt er alla. Och så räcker det. Men han slutar ju inte där. Utan han har någonting mer att säga. Han har något mer att göra i ditt och mitt liv. Han har uppstått från det döda. Och han sänder oss ut att berätta om detta hoppfulla budskap. Det är därför han säger det. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och så står det att han andades på dem. Tag emot min helige ande. Och det är intressant att en andedräkt kan vara så god. Det är sällan jag möter så goda andedräkter. Men Jesus hade god andedräkt. Och han befriar oss och han sänder oss ut att berätta. Han befriar från rädsla. Han säger att vi inte är ensamma. Och han utrustar oss för uppdraget, min vän. Och det är det som är det fantastiska. Att Jesus inte bara kommer och säger, ja, men du ska inte vara rädd, min vän. Frid åt dig. Utan han säger, ta emot också min helige ande. Jag sänder dig ut. Du har någonting att göra med ditt liv. Du har mer att göra med ditt liv än vad du tror. Och jag har en uppgift åt dig. Tag emot min helige ande. Och så andas han på dem. Det är som en första liten vindpust när någon blåser på dig. Och sen kommer den stora stormvinden på pingstdagen. 50 dagar senare. När lärjungarna, vet ni, blir fyllda av helig ande så tydligt så att det står att de talar främmande språk som de inte kunde. Och vad talade de om då? Galimatias, eller? Nej, de talade om Guds stora gärningar, står det. Så den här första vindpusten på uppståndelsedagen när Jesus andas på dem får sin fullkomning i stormvinden på pingstdagen. Den helige ande fyller dem så till den grad att de måste berätta om Guds stora gärningar. Det är häftigt. Jag gissar att Martyrion ikväll, musikalen, om du kan gå på den, jag hoppas att du kan det. Jag ska dit. Men jag ska inte vara på estraden då. Jag ska sitta nere och jag ska bli tilltalad. Och jag tror att det kommer att visa på hur när vi människor står upp för den tro vi har. Och när överlåtelse börjar handla om att det faktiskt får kosta. Och det kanske till och med kostar så mycket att det kostar hela mitt liv. Då handlar det verkligen om överlåtelse. Då handlar det om att det finns en som har dragit liv fram i ljuset. Som har mer liv att ge än vad jag kan bära. Och han kan ge av sitt överflödande liv. Så att det räcker ända in i evigheten. Vi har inget idag som vi kan kalla för martyrskap i vårt land direkt. Men vi har det i vår värld idag. Väldigt tydligt. Inte minst i arabvärlden. Och det är inte sagt att alla arabländer förföljer alla kristna. Men det är ofta tufft där att bekänna. Och att bekänna en tro på Jesus Kristus kan kosta ditt liv. Kan kosta fängelse, men också ditt liv. Du och jag är menade att befrias till att gå och berätta om Guds stora gärningar. Så när Jesus andas på dem där så är det ju liksom en försmak som sen fullbordas på pingsten, som jag sa. Och den fullbordan kan du och jag också få uppleva i våra liv. Vi har döpt tre människor här idag. Vad gör vi om en stund med dem? Jo, vi ska faktiskt ställa dem här framme igen. Och så ska vi be för dem att Guds helige ande får blåsa i deras liv. Att Guds ande får fylla dem så till bredden att de faktiskt kan gå och tjäna. Inte i sin egen kraft, utan i Guds kraft. Och det är vad vi tror. Att Gud är så nådefull så han kommer med sin ande när vi ber om det. Det är märkligt. Det är mycket jag ber om som jag inte alltid får. Framförallt när jag ber människor om det. Då får jag det sällan. Åtminstone hemma. Nej. Men när vi ber Gud om den helige ande så står det uttryckligen att skulle fadern vägra oss att ge av sin helige ande, aldrig. Utan han ger den alltid när vi ber om den. Och det är fascinerande att tänka, varför ber jag då inte oftare om det? Tänker jag. Hur dum får man vara egentligen? Jag borde ju be alltid om mer av helig ande. Inte bara för någon extatisk upplevelse eller för upprymda känslor. Utan för att få berätta om Guds stora gärningar. Det är ju därför jag får det. Och för att veta att jag inte är ensam i den här kampen och i den här världen. Och det som Niklas sjöng om för en stund sedan. När han sa att allting är inte halleluja alltid. Och det måste vi hålla med om, annars är vi oärliga. Men det finns en som kan ta ett riktigt nederlag och göra ett halleluja av det. Och det är han. Det är Jesus. Och det är bara han som kan göra det. Och vi får vara med och andas ut i vår tur. Och jag vill bara säga till dig. När andades du in av Guds helige ande senast? Det kan bara du svara på. Och vad gör man då, tänker du? Sätter man sig ner och så liksom hyperventilerar man i en andakt? Eller vad gör man? Nej. Du kan be en enkel bön och säga, Herre, jag vill ha mer av din helige ande. Kom till mig nu. Ge mig av ditt liv. Och så vara öppen och ta emot. Oavsett hur mycket du känner eller hur lite du upplever eller hur mycket du upplever. Så vill Gud komma med sin helige ande. Så gör det idag. När vi kommer mot slutet här av gudstjänsten kommer det finnas möjlighet att be. Kommer att kunna finnas möjlighet att också gå fram till korset om man vill det. Men det kommer Margareta förklara lite mer sen. Ta den chansen. Be bönen. Säg, Herre, ge mig av din helige ande. Jag vill ha mer. Inte bara en vindpust. Jag vill ha en stormvind. Kom, Herre. Till sist, mina vänner. Så har vi Thomas, den fantastiska kille. Men som på något vis, han tvivlar ju. Eller kanske är det till och med otro, säger en del. För en del menar att man skulle kunna översätta det Jesus säger. Visa inte din otro utan tro. Inte bara tvivla inte, utan stå inte kvar i din otro, utan vänd dig om i tro. Och det kan man också göra. Vad är det de här vännerna har gjort idag i dopets grav? Jo, men man har vänt sig om, fäst sina ögon på Jesus och sagt, jag vill ha detta liv, jag vill tro. Sen vet vi att det finns lägen när vi måste säga, jag vill tro, men hjälp min otro. Precis som den där mannen som hade en sjuk son som kom till Jesus och bad om hjälp. Han sa, jag tror, men hjälp min otro. Så är det ibland, min vän. Men det är bara när vi är ärliga som Gud kan komma och ge oss också av sin frid och sin tro. Så var ärlig idag i den här påskgudstjänsten. Oavsett var du är på trons resa, var ärlig. Var ärlig inför Gud. Säg som du tänker och som du känner i ditt hjärta. Men ibland kan jag bli lite less att tvivlet lyfts upp så högt idag. Det är finare att tvivla än att tro i Sverige idag. Och det är lite märkligt att det har blivit så. Nästan finare att kunna säga, jag vet inte vad jag tror, men någonting tror jag på. Men att säga, jag är övertygad eller jag tror på det här. Jag tror att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Det är nästan så att det är lite fult i Sverige idag. Jag önskar att det inte skulle vara så. Och jag tror att det inte måste vara så. Jag tror att man kan bekänna en övertygelse och samtidigt vara både respektfull och kärleksfull mot den som tror något annat. Jag är helt övertygad om att det går. För det går ju på livets andra områden. Varför ska det inte gå när det gäller tro, när det gäller livet med Gud? Det måste gå att förena. Att visa respekt. Thomas i alla fall, han sitter och han villkorar ju tron. Jag ska försöka knyta ihop det här alldeles strax. Han villkorar ju tron. Han säger, om jag inte får se, om jag inte får känna, så kommer jag inte att tro. Det där är vi ganska duktiga på. Var en av oss, eller hur? Vi villkorar tron rätt ofta. Och jag tänker så här, jag tror att Jesus vill komma till dig och till mig på sina villkor. Jag tror att han vill komma till dig och mig när vi öppnar oss och säger, Herre, kom nu, möt mig. Och så får han komma på sina villkor, inte på mina eller dina. Och det är en tuff bön att be så. Herre, kom nu, kom till mig. Men att våga be den bönen, det min vän kallas för tro. Det kallas för tro. Så vill du ha med Jesus att göra, så be den bönen. Herre, kom. Kom nu. Kom till mig. Låt mig få möta dig. Thomas hade en riktigt tuff vecka. För det står att det dröjde en vecka innan han fick se Jesus. Det går ju bara liksom fantisera om vad upplevde han då. Jag tror han upplevde allt möjligt. Ångest kanske. Tro och tvivel om vartannat. Massvis med frågor. Har de rätt och jag fel? Liksom, har jag ställt för stora villkor nu? Kommer jag att få se Jesus? Ja, förresten, lever han ens? Så gick det en vecka och så de samlade igen. Och så kommer Jesus och står mitt ibland dem. Och det märkliga är ju att Jesus möter ändå Thomas på något sätt på hans villkor. Han säger, kom Thomas, här är mina händer. Här är min sida, känn. Kom igen. Du har bett om det. Kom igen. Här är jag. Testa mig nu. Och så får Thomas testa. Så säger han, det är ju Jesus. Och då kommer det lika starkt som han har villkorat att han inte kommer att tro om han inte får se. Lika starkt bekänner han nu sin tro och säger, min Herre och min Gud. En helt fantastisk bekännelse. För när man bekänner det, min vän, då har man ju tagit steget in och sagt, jag vill vara ditt barn, Gud. Jag vill tillhöra dig. Jag vill vara en i skaran. Min Herre och min Gud. Har du bekänt det, min vän? Ja, men säger du, det är så svårt det här, för man får inte alltid se så mycket. Ja, men det handlar också om hjärtat. När hjärtat blir omvänt så försvinner de här skygglapparna jag talade om. Och man börjar se sånt man inte har sett förut. Man börjar förstå hur Gud agerar. Och så får man leva i tro utan att se, som Paulus säger till korinterna. Och ändå så ser man. Det är det som är det märkliga. Så på något sätt kan jag inte säga, ja, har jag sett Jesus med mina ögon? Nej, det har jag ju inte. Men absolut att jag har. Det har jag. För jag har sett vad han gör. Och vad Jesus gör. Och det är nog att se vad Gud gör. När vinden blåser så rörs ju träden, min vän. Finns vinden? Absolut. Ser jag vinden? Nej, men jag ser effekterna av vinden. Och så är det med vår Herre. Jag kanske inte ser honom i mina ögon. Sen finns det de som har sett Jesus och änglar och så vidare. Men jag har inte gjort det. Men jag har sett vad han gör och jag tror på honom. Och där börjar det någonstans. Sen behöver jag inte i alla lägen ha den stora tron, den stora bekännelsen, om jag tycker att livet är svårt och tungt. Men att få bekänna sig till någon som är större än mig, det är ju det som är tron. Att när jag inte får ihop livet kunna säga, jag tror i alla fall. Det är det som är tro. För jag har sett två spår. Ett in i graven, in i döden. Och ett ut därifrån. Och jag vill följa båda spåren. Hoppas att du vill göra det också. Och att du är med också på den. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack för att du är här. Tack Herre för att vi inte behöver sitta fast i rädsla. Tack för att vi inte behöver vara kvar gömda. Vi behöver inte hålla på och gömma oss. Vi får kliva fram i ljuset. Därför att du har dragit liv fram i ljuset som det står i ditt ord. Och vi får kliva fram. Jesus Kristus, tack för att det finns två spår. Tack för att det finns ett spår in i döden, bort från det som är egoistiskt, som är självupptagenhet, som är synd, som är ondska, som är våld, som är död. Och tack för att det finns ett nytt spår ut från graven, till uppståndelse, till liv, till glädje. Och Herre, vi behöver inte vara rädda för att begrava vår gamla människa och stå upp i den nya. För du har gjort det först, Herre. Du har visat vägen och vi kan få följa dig. Jag ber i Jesu namn att du ska vara med oss nu i avslutningen av gudstjänsten. Och kanske är det några här som behöver fatta nya beslut. Herre, ge dem av din heliga ande. Styrk dem. Tala till dem just nu. Tack för att du är här. I Jesu namn. Amen.